Du lytter til en podcast fra Petro. Kvinnen du skal få møte nå bor i et land der folk risikerer fengsel hvis de samles til kristne møter, og der familier og bygdefolk noen ganger tyr til vold for å straffe de som våger å bli kristne. Louisa, som vi av sikkerhetshensyn har valgt å kalle hun, er opprinnelig svensk. Hun har bodd i Norge en del år og er nå utsending for Norsk Luthersk Misjonssamband. I august 2019 forlot hun jobben i Norge og flyttet til en by i Sentralasia.
Ja, det var ganske spennende. For først er det et land med veldig varme, gjestfrie folk. Og lett å lære kjenne og veldig herlige mennesker. Så det, mitt møte med Sentralasia var veldig positivt. Og for meg ble det også en opplevelse av at det var mange biter i mitt liv som jeg kjente at jeg var god på, som kom liksom følt på plass. Hvilket var veldig spennende. Så jeg hadde et veldig positivt første møte.
Ja, for du har fortalt meg at det var på en måte mange ulike deler av deg som du fikk bruke samtidig.
Ja, litt det her med business-delen, og sen också det här kristna delen, att kunna liksom dela tro och dela det, man, liksom, det som är viktigast i livet. Och samtidigt att kunna hålla på med att se ett företag växa och se olika projekt ta fart och skapas nytt och vara med i begynnelsefasen av ett projekt. Det älskar jag.
Ja, för vad är det du jobbar med? Vad gör du?
Ja, jag jobbar på ett konsultfirma. Så vi har massa lite olika projekt. Så vi har en hel del startups. Det betyder att man startar ett företag helt nytt. För i Centralasien så är det jättebehov för nya arbetsplatser. Och så istället för unga människor har väldigt svårt att finna jobb. Så vi har insett att det sätt att vara med och välsigna landet och skapa arbetsplatser. Och det är också ett sätt att liksom påverka folk som man jobbar med värdier. Man kommer väldigt nära människor och då kan man börja dela tro. Så det är många liksom, olika nivåer som det är väldigt spännande att jobba med det.
Men är det då så att du har liksom en dagtidsjobb där du är konsulent och så är du kristen på fritiden på en måte? Eller hur funkar det här?
Jag tror man är kristen hela tiden. Så jag tänker liksom att Gud är med och leder dagtid och oavsett och in i relationer som man har och som man bygger och allting sånt. Så jag tänker liksom att det är en helhet. Men dagtid så är det med att man är på kontoret och det är det man gör. Men där tror jag också att Gud är så närvarande i relationer. Och sen är det att liksom, efter det så har jag lär mig språk och möter folk. Och där får man ju, eftersom det är ett muslimsland, så måste man liksom, man behöver lära känna folk för att kunna dela tro. Så det är mycket mer långsiktigt.
Ja, långsiktigt på vilken måte? Alltså relationsbygging, eller vad tänker du på då?
Ja, jag tänker på relationsbyggning. Mm. Man måste skapa liksom ett förtroende så att man kan berätta vem man är. Så jag har några andra kollegor eller som är i teamet som har varit där lite längre än vad jag har varit. Och nu i våras så var han best man på bröllopet när hans kollega gifte sig. Och då fick han faktiskt dela på bröllopet. Fick han citera, han hade en tal där han citerade Bibeln. Men han säger ju inte att det är Bibeln. Han säger en vis bok som jag har läst, så står detta. Och så läste han från första Korinthierbrevet 13. Och folk blev jätteintresserade. Och sen den här vännen som han har då lärt känna väldigt länge, så gav han honom Tim Kellers bok som handlar om äktenskapet. Så de har börjat läsa den tillsammans och diskutera, vad är äktenskapet, hur är man en god man och hur tänker man med relationer och så vidare. Men det tar tid. De har säkert känt varandra sådär 3-4 år och så har de kommit till en sån djup relation. Så från början så lär man ju känna folk. Och sen så efter ett tag när man liksom har fått en relation, då delar man det som är viktigast. Men så är det väl nästan i alla relationer.
Men det att driva, ska vi säga, öppen traditionell missionsverksamhet, det kan en inte där som du är?
Nej, det kan man inte. Vad som händer troligtvis med mig, om jag skulle göra det, det är att jag blir utvisad. Jag blir kastad ut. Om man är lokal och bor i landet, så troligtvis så hamnar man i fängelset. Eller i alla fall det kan vara en konsekvens. Mm. Eller få böter.
du må fortelle litt om landet. Nå kanskje vi sier nøyaktig hvor det er, men jeg forstår at både ateisme og islam er del av landets historie og virkelighet.
Ja, det er en spennende liksom, kombination, men det er både det är lite olika områden av landet. Vissa är väldigt traditionellt muslimer och har en liksom en väldigt stark tro och man följer allt vad Koranen säger och så vidare. Och sen har vi andra delar som kanske är lite mer sekulariserade och mer där man kanske har en tro. Men och så finns det olika folkgrupper också. Och vissa av de folkgrupperna, det finns en folkgrupp som där man säger att man föds in och blir muslim. Och det är den största folkgruppen. Så det är ett land med mycket tro. Och största delen är liksom, de flesta är muslimer. Och där man inte, och det är okej för mig som liksom utlänning och västlänning att vara kristen. Men det är inte okej för en muslim att vara kristen.
Men finns det kristna i landet?
Ja, det finns det. Väldigt få. Och mest är de ett liten minoritetsfolkgrupp. Och då är det okej, om du kommer från den minoritetsfolkgruppen så får du vara kristen. Och då får du faktiskt ha kyrka. Så det finns speciellt i huvudstaden finns det några lokala kyrkor. Men den största folkgruppen har inga kyrkor. För där har man inte fått tillstånd att liksom skapa kyrka. Och har du ingen kyrka så har du inte tillåtelse att mötas. Så bara det att du möts i en grupp hemma hos dig och har ett husmöte eller någonting sånt, det är förbjudet. Så då betyder det att när som helst kan polisen komma och de kan ta allihopa och arrestera dem för att ha brutit lagen.
Men varför är det förbjudet egentligen? Alltså är det religiöst, politiskt begrundelse?
Det är både religiöst och politiskt begrundelse. Men det är samma sak för både för kristna och muslimer. Så det mest av allt är det politiskt. Man är helt rädd för att liksom det ska skapas nya politiska bevegelser eller så vidare. Och det har man erfarenhet från. Så därför är man då liksom, slår man väldigt hårt mot allting sånt.
Visst är någon som tillhör, och då är en av de folkgrupperna där kristendom inte är en del av tradition. Och så blir en kristen. Hvordan blir livet då?
Ja, jag kan ta ett exempel från faktiskt en kollega som jag har som tillhörde en muslimsk familj ute i landsbygden. Han kommer till tro och efter ett tag så kommer hans mor till tro och så syster och så vidare. Och hela familjen kommer till tro. Och det skapar en jätteproblem i den här lilla landsbygden. För var fredag så är det fredagsbön i moskén. Och var fredag så står den religiösa ledaren och säger, vi har ett stort problem i den här landsbygden. Och så är han så arg, speciellt mot släkten som inte har gjort någonting. Så var fredag får de möta, vad har ni gjort? Varför gör ni ingenting? Det här är oacceptabelt. Det här är skam för er som familj. Det här är en skam för hela landsbygden. Och till slut, efter att man hört detta igen och igen, vecka efter vecka. Och där är familjen extremt viktig. Så det är en enorm skam för hela familjen, hela släkten. Så då till slut vad som hände i det här fallet var då drar då onklar hem till dem. Och där är moren och systern. Och de blev misshandlade så pass illa så de hamnar på psykhus. Och till slut så blir det så illa så att de flyttar till huvudstaden. De inser att det går inte att bo kvar. Och det är ganska vanligt. Så det är inte bara från myndigheterna utan det är väldigt mycket från familj, religiösa ledare och att det är mycket kontroll runt omkring. I huvudstaden har det lite enklare, för det är ganska stort och då är det svårare att ha kontrollen.
Vi pratar med Lovisa som vi har kallt dig, det är inte det du egentligen heter, men av säkerhetshänsyn så gör vi det alltså sånt för att du är utsändning för missionssambandet i Centralasien. Där man inte kan driva öppet med missionsverksamhet. Du fortalte att det kan vara vanskligt för lokala att bli kristna. Men sker det likväl? Alltså, är det något kyrka att snacka om?
Ja, det är det. På landsbygden så vet jag att det finns flera olika nätverk av små husmenigheter. De kanske träffas i ett hem och så är de. Och folk kommer till tro. Och det intressanta är för de flesta av dem upplever enormt mycket förföljelse. Som jag pratade om tidigare. Och trots detta så är de enormt frimodiga. Det går liksom nästan motsättning. Man kan höra, och de har sån enorm passion för att folk runt omkring dem ska få möta Jesus. Så jag har gång på gång så undrar man, men hur kan ni vara så frimodiga? Och det man märker att var gång så säger de bara, men hur kan vi inte vara det? Vi har mött Jesus och han har förändrat livet våran. Hur kan vi vara tysta om det som sker? Och de flesta är ju första generations kristna. Och de har fått liksom livet upp och ner. Från att det är ganska mycket alkoholism i landet. Och många av dem har ju liksom haft problem med alkohol. Och så kommer man till tro och så slutar man dricka. Familjen får liksom en ny far, en ny mor och så vidare. Och det sker någonting. Och det blir en sån enorm förändring. Och folk runt omkring ser det. Så Jesus har gjort någonting i livet deras. Det är inte bara att man börjar tro långsamt, utan plötsligt så sker en stor förändring. Och hur kan man då vara tyst? Det är det i alla fall de säger.
Alltså deras att villiga till att sträcka sig långt och i form av risiko, ja, för att dela troen med.
Ja, för de har mött Jesus. Och då tänker de att det är värt allt. Och vissa av dem har ju suttit in i fängelse och folk runt omkring vet att de är kristna.
Hur upplever du det? Vad tänker du runt det då? För du kommer ju på en måte med en underliggande agenda om att dela troen, och du vet att här kan folk få ganska allvarliga problem faktiskt där som de kommer att tro.
Ja, jag tänker mer att jag är försiktig. Jag försöker vara väldigt vis. Därför tänker jag att man lär känna folk och utifrån det så delar man tro. Och sen är det upp till dem vad de gör. Och jag förstår mycket väl om man inte vågar eller man tror utan att säga till någon. Eller jag tror det finns väldigt många sådana också som kanske inte vågar berätta det vidare. Men de har inte jag mött, för hur ska jag veta om att de är liksom har en tro? Så jag tror det finns både och. Men på landsbygden har jag märkt, där märker man, där lever man så tätt på varandra. Så blir det så synligt. Så där går det nästan inte att inte märka när någon kommer till tro.
Du, det med att driva med relationsbygging och dela tro med vänner som man får, det är ju inte nytt för dig, själv om du nu gör det ett nytt land.
Ja. Nej, det är inte.
men likväl så vet jag att du är väldigt påståelig på att du är inte en evangelisttyp.
Nej, det är absolut inte. Jag är allt för mycket. Om jag ska ut, jag har varit på sådana här gatuevangelisering. Du vet, man går och pratar med någon som man inte känner. Och jag hatar det. Jag är den sämsta som finns. För jag är så målbevisst. Så när jag går jag med stor fart. Och då liksom, så när jag kommer upp till folk så vänder de och går ett annat håll. Medan jag vet andra av mina vänner som kan gå på gatan och så blir bästa vän med vem som helst. De bara stoppar dem och så börjar de prata och så har de gett och så bjuder de in dem på middag och så blir de bästa vänner. Jag är inte sån. Utan jag är allt för målbevisst. Så det må nästan vara Gud som liksom öppnar upp relationer.
Men likväl så har ju du aktivt delt tro med både vänner och naboer och sånt, har du fortalt mig.
Ja. Jag hade när jag bodde ett tag i Bergen. Och då hade jag tänkt att bjuda in alla mina naboar på julekaffe. Så jag tänkte liksom, jag skulle gå runt och ringa på dörrarna och bjuda in dem. Men så är det ju alltid så när man ska då ringa på. Så kommer de alla de här tankarna. Det här är Tate. Vad ska de tänka? Jag kommer säkert bara förstöra relationen. Och så kommer det massa sådana tankar. Så syns det så bara inser jag, okej, antingen ringer jag på eller inte. Och så bara ringde jag på. Och så märker man när man har gjort det och bjudit in dem. Alla som jag bjöd in kom. Och så var det väldigt, väldigt fint. Och det fantastiska var att en av naborna, han hade jag lite bättre relation för. Och jag hade bett för honom en gång tidigare. Och när vi då satt och hade julkaffe. Jag hade Carola i bakgrunden för jag tänkte hon är kristen och det har med jul att göra. Och så visste jag, hur delar man tro? De flesta har man liksom bara hälsa på och prata lite grann med. Men så sitter vi där och då förtalade han Naba som jag berätt för. Att jag hade bett för honom och han hade liksom, och situationen hade förändrats. Och att han trodde faktiskt att det var bönen som gjorde det. Och då säger en annan, jag hade en svensk nabo vid det laget. Hon säger, ja, men det är helt otroligt det där. Det där religiösa funkar ibland. Så det var väldigt, och för mig var det väldigt positivt. Men det var en enkel sätt. Det var liksom att bjuda hem folk där man var. Och sen måste Gud liksom, och så bara leta det efter liksom, hur delar jag tro i det. Och då tror jag faktiskt Gud öppnar upp det.
Så det blir lite samma då egentligen? Om du är här i Norge som du bodde den gången eller i Centralasien som du nu?
Ja, det blir lite samma. Jag tror bara i Centralasien tar det längre tid. För jag kan inte bjuda in så många. Det måste vara en till en. Och sen så bygger jag nog, börja lära känna dem lite bättre än vad jag hade känt mina nabor. För att vara lite trygg på dem. Så det är exakt detsamma, det är bara att det tar längre tid.
Vår gäst idag är utsändning för Norsk Luthersk Misjonssamband i Centralasia. Vi har valgt att kalla dig Lovisa, selv om det inte är ditt egentliga namn. Och du har nog varit ett knappt år i Centralasia. Det har varit ett år med lite sån, ska vi säga, humpet väg.
Ja.
Covid-19 har ramat inte bara världen, men också dig.
Ja, stämmer.
Först, hvordan har denne pandemien ramat landet som du är i?
Det har, från början när man fick sitt första fall så stängde man ner hela landet. Så det har, och då var det liksom, man fick gå ut endast om man skulle iväg till apoteket eller handla. Och behövde ha mask. Temperaturen måltes när du kom in i butiken, apoteket och så vidare och så vidare. Och det fick jobba hemifrån. Så det var väldigt mycket isolering och de ville inte att någon skulle gå ut. Man fick inte ens köra bil av och till i den här perioden. Nu har de börjat öppna upp igen. Så det har varit en del fall, speciellt nu i sommar. Så vet jag, liksom, folk jag känner har varit psyka och deras familjer. Och psykvården är inte den bästa. Så nu har de liksom har de sagt till folk att de hellre vill att de stannar hemma och isolerar sig. Från början så blev man instängd på psykhuset om man var sjuk.
Och, men så blev ju, du må ju då ha fångat upp den här smitten på ett annat ställe, för du också blev sjuk.
Jag misstänker att jag blev smittad av en kollega som bara hade förkylningssymptomer. Men så blev hela hans familj också psyk. Så jag misstänker att det är därifrån. Och så var jag faktiskt psyk i 6 veckor. Vilket det var... Och när man vet att psykhussystemet inte fungerar så var det inte speciellt kul. Och speciellt på slutet så var jag nog väldigt psyk, för då hade jag satt jag upp en natt och hade väldigt svårt att andas. Och man vet att man kan inte ringa psykhus för det hjälper inte. Och då började jag sända ut sms till folk som jag känner. Och det intressanta var, så då började folk be. Och dagen efter hade jag lite feber på morgonen och så försvann febern. Alla symptomer försvann och efter det har jag inte haft några symptomer. Det har tagit tid att hämta igen sig, men allting vände från det. Så vad jag lärde mig var att sen fråga folk och be tidigare. 6 veckor är länge. Så bön har faktiskt stor verkan. Det är verkligen sant.
Men jag säger för mig, visst det var mig då, så ville jag följt mig förfärligt lost visst det var ett land som jag inte var vant med och så blev sjuk och så visste jag inte kunde gå till sjukhus och så vidare. Blev du rädd?
Sista natten blev jag nog lite rädd. För när man känner att man inte kan andas så tyckte jag det var obehagligt. Men då är jag så jättefokuserad. Då bara bestämde jag inte tänka på de tankarna. Utan bara bestämde okej, nu andas vi in och andas vi ut och så andas vi in. Så då var det bara mentalt. Men man kan inte hålla på så jättelänge. Så för mig var det hade varit väldigt tufft om det hade fortsatt. För det var lite obehagligt.
Du är ju då alltså utsändning och är där för det du tror, bland annat. Hvor var Gud uppe i det upplägget där egentligen?
Jag upplevde inte så mycket av Gud då. Och man kan ju tänka, vad är Gud när man mest behöver honom? För jag upplevde ingenting av Gud. Men jag tänker, även om jag ser bak till det, så tänker jag att Gud är mitt i, även där. Även fast inte jag upplevde hans närvaro eller någonting, så tror jag fortfarande på att Gud var mitt i det och var hos mig. Och att det här att våga lita på att också att även om inte jag förstår allting så kan jag fortfarande lita på Gud. Och Gud är, även fast när det är tufft och jobbigt, så är han god. Och samtidigt, och det som har varit positivt för mig också, för här, jag känner liksom att jag blev isolerad, kunde inte göra någonting och då blir man lite frustrerad över, här är jag utsänd och jag får, och de relationer jag börjat få kan jag inte göra någonting med. Men samtidigt så fick jag höra att bland många av de kristna ute i landsbygden, de hade det ännu värre. För många förlorade jobb Och det finns inget skyddsnät som NAV eller myndigheterna som liksom sparkar in massa extra pengar. Så många av dem fick ingen mat och det var väldigt svårt. Och många kristna började samla ihop matpacker. Och så började de gå till nabor, de som trängte det. Kanske de som har förföljt dem, de som har varit hårda mot dem, de som har liksom fryst ute dem, inte varit vänliga, gjort att de har kanske förlorat jobb, allting sånt. Plötsligt går de till dem med matpacker, för de tränger det. Och så i det, så är det så helt otroligt, så blir de förstår inte varför. De blir helt chockade. Varför kommer du till oss? Vi har inte varit snälla mot er. Varför kommer nu mat? Och så plötsligt blir det liksom att de får dela evangeliet och dela att vem Jesus är. Att Gud är så god även när inte vi är det. Och han är trofast. Och för mig blir det så otroligt fint att höra det. Att Gud mitt i allt också använder sådana här situationer. Så jag bara tänker i helheten så är Gud är god även genom sådana perioder. Och även när man inte ser allt.
Framöver. Nu är du i Norge.
Ja.
Men det är inte plan att fortsätta med det?
Nej, jag hoppas att kunna åka ut nu igen i september.
Några konkreta ting som du vet du ska jobba med och som du hoppar på?
Ja, vi har lite nya projekt som vi håller på att starta. Så det är uppstartning av ett kvinnoprojekt, liksom utveckling av ett kvinnoprojekt, eventuellt kunna starta några nya företag. Så det ser jag fram emot. Och så ska vi bli några fler i teamet också. Och så glädjer jag mig till att kanske ännu mer se att Gud öppnar upp relationer, situationer och sådana saker som jag kan gå in i. Jag tänker väldigt mycket på Efesierbrevet 2:10. Att Gud har förberedda gärningar för oss som vi kan vandra in i. Och det tänker jag för hösten och tiden framöver.
Du har hört en podcast från Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.